stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Alltså, har du också haft en sjukt intensiv vecka? Eller är det bara jag? Alltså shit, vilken vecka det har varit. Det har varit en sån känslostorm för mig med både det ena och det andra, kan jag säga. Jag gästade TV4s Nyhetsmorgon för några dagar sedan och alltså jag är så tacksam för att de gav utrymme till Don't Whine About It, eftersom att syftet med podden från början, bara från idéstadiet, var att jag vill få dig som känner dig ensam i att inte dricka alkohol att få känna dig liksom mindre ensam i det. Och jag tänker att ju fler jag når ut till, desto fler kan ju få den känslan då, eller hur? Så ja, jag var väldigt glad över att få komma dit som sagt och få den här inbjudan. Och det var så himla kul att vara där. Men ganska fort så kom det där också som kanske inte är lika kul, den där nervositeten. Det var precis innan det var dags för intervjun, alltså typ 10 sekunder innan jag satt på den där soffan och det snart var dags, så tänkte jag, men gud, hur sitter man ens? Hur ska jag sitta för att det ska se bra ut? Ja, jättesjälvmedveten blev jag helt plötsligt. Men sen så drog intervjun igång och de där 12 minuterna, de kändes som typ en minut eller kanske max två då. Och plötsligt så var det liksom över. Och jag tänkte bara, vänta, vad hände nu? Vad sa jag? Vilka frågor ställde de? Efteråt så har jag i alla fall fått så mycket hejarop och kärlek och jag blir rörd nästan bara av att tänka på det faktiskt. Det känns så himla fint. Men ändå, som ett brev på posten, så kom den där kritiska rösten. Den kom liksom sakta men säkert, kröp den sig fram, det där slukt, med en kraft som bara blev starkare och starkare. Så jag började hitta massa fel hos mig själv. Började liksom övertänka på, men gud, vad svarar jag på den där frågan? Varför sa jag inte på ett annat sätt? Varför gjorde jag inte si och så? Bla, 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 bla. Alltså, ja, du vet, jag har ju hållit på att bli helt galen på mig själv och de här tankarna, kan jag säga. För jag har ju bara fått massor härlig, positiv och jättefin respons efter den här medverkan. Men det verkar inte som att min hjärna vill ta in det alla gånger, utan den vill tänka på allting som jag gör fel. Det är så typiskt. Varför är vi så himla hårda mot oss själva? Varför håller vi på så här? För jag kan tänka mig att du säkert känner igen dig i det här, eller hur? Jag tror knappast att jag är ensam om att vara så himla självkritisk lite för mycket. Varför liksom behandlar vi inte oss själva som att vi vore vår bästa vän? För det är ju inte mycket av det man säger till sig själv som man skulle sagt till sin närmsta vän, eller hur? Eller till någon vän överhuvudtaget. Men sen så är det ju också så att jag har märkt att om jag faktiskt börjar fokusera mer på det jag är tacksam över och på fina saker och sådär, då släpper det där andra faktiskt mer och mer. Och det är ganska häftigt också. För att om man tänker så här, alltså hur fint är det inte att för snart exakt 2 år sedan så skrev jag ett meddelande till en kvinna som jag hade hört i en podd några månader tidigare, och jag vågade för första gången öppna upp mig om mina alkoholproblem. Och jag skrev att jag behöver hjälp med mitt drickande och jag vet inte vilken ände jag ska börja i. Och tänk att nu, 21 månader senare, så får jag svara på liknande meddelanden från dig som lyssnar. Så stort tack till dig som hört av dig till mig och till dig som hör av dig, som kommer höra av dig. Alltså med fina ord om Nyhetsmorgon, med att du vågar öppna upp dig, att du delar med av din berättelse och historia. Alltså jag tycker att det är så otroligt fint. Tack verkligen från botten av mitt hjärta, vill jag säga till dig. Okej, jag ska sluta låta så himla cheesy och blödig här nu, och istället så ska jag lägga fokus på något annat, nämligen veckans gäst. Och det är ingen mindre än en riktig favoritperson för mig, Promo, eller Mårten Ed som han heter i verkligheten, eller vad man ska säga. Både han och hans hiphopgrupp Loop to Brockers, deras musik har liksom följt med mig under väldigt, väldigt många år, och de har hållit på som banden sedan början på 90-talet, så they've been around, om man säger så. Promo, han är i alla fall känd för sina politiskt medvetna och samhällskritiska texter, och där tar han upp både ämnen som veganism och nykterhet bland annat. Han har nämligen själv varit nykter i över 20 år och drack alltså för allra sista gången 2002. Det är så häftigt. Det har varit så himla kul också att klippa det här avsnittet, eftersom att när jag ska berätta för andra vad jag ska göra idag, så har jag sagt att jag ska klippa promo idag. Och då har jag fnissat för mig själv och tänkt att det här skulle kunna vara ett dåligt skämt om att nej, det är inte jag som har klippt av hans dreads, jag klipper bara podden. För det är ju så, det blev ett ganska stort ramaskri, men det blev en ganska stor uppståndelse när Promo valde att klippa av sig dreadsen här för några år sedan. Och det här ska vi prata om bland annat i avsnittet, och förstås om mycket, mycket annat. För i en av hans låtar, Long Distance Runner, som kom ut 2004, då är avslutet i den här låten klockren för att sammanfatta hans livsstil. Och jag har alltid tyckt att den känns så himla inspirerande, och man blir så taggad av att höra den. Den går så, no alcohol, no... Eller vänta nu, vet du, jag ska låta honom rappa det själv istället.
No alcohol, no weed, no cigarettes, no ease, no milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace, red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine.
Ja, visst är han grym. Tänk att han kunde göra det där bara så där. Och vet du, det finns faktiskt en väldigt kul historia kopplat till just den här texten, och det handlar om ett riktigt missförstånd som Promo ska få berätta om själv här, så vi kör igång avsnittet.
Det finns en rolig anekdot om det där med no ease.
Uh-huh.
Jag undrar varför jag inte... Jag tror jag tänkte på det svenska, så att folk sa e.
Uh-huh.
Men det tror man säger kanske x.
Man säger x, ja, just
på engelska.
Ja, för det är ju ecstasy såklart.
Ja, och så hade vi en spelning för jävligt många år sedan i Polen. Och det var så här skitkonstigt. Vi hade någon stor presskonferens efter gigget, eller om det var före, jag kommer inte ihåg. Med så här massa journalister. Och då var det någon snubbe som bara, okej, vad är det du har för problem med det här skateskomärket? Så här. Jag bara, fattar ingenting. Jag bara, va? Vad pratar de om? Så här, du säger no ease. Så här, och då fanns det, jag vet inte om det ens finns längre, men det fanns något märke då, tror jag, som hette E eller Ease. Så här. Jag bara, det är inte de skorna.
Jättekul. Ja, men gud, det är så sant. Jag har inte tänkt på det förut, att det är, att man säger X. Alltså jag måste säga att jag känner mig lite bakis idag. Jag var på er spelning igår, och även fast jag inte drack, så känner jag mig, jag brukar bli ibland när jag är ute så lite så här bakis trött typ, fast jag inte har druckit. Känner du så?
Ja, men jag blir det också just av gig, för att det tar skitlång tid för mig att så här komma ner i varv efter gig. Så att jag var på hotellrummet redan 12, för jag hade så här planerat att jag skulle ut och springa idag på morgonen, men jag kunde ännu inte somna förrän, eller släcka lampan ens förrän vid 1.
Ja, men jag sprang ju på dig igår efter spelningen, då stod du och fyllde käka fast du inte var full.
Ja, eller jag
men för jag brukar säga det, att jag älskar att fyllekäka nu för tiden.
Mm.
Alltså så här, vara ute utan att dricka, och så blir man hungrig, sen äter man något jävligt gott och man kommer ihåg att man har ätit det, och det är nice liksom.
Men så var det inte för mig. Jag var inte hungrig.
Okej.
Och det var så här, det var ganska gott, men det var inte jättegott. Det var mer den sidan av mig som är att så här, men nu har de gjort de här mackorna här i logen. De kommer bara slängas. Jag måste äta upp det.
Ja, du tänker så. Någon måste äta. Men är det så du brukar varva ner efter spelen nu för tiden när du inte dricker då? Du kanske aldrig har använt alkohol till att varva ner i och för sig, men för att många brukar göra så.
Jag varvade upp med det.
Du varvade upp med det.
Ja. Jo, men jag drack faktiskt ibland i samband med spelningar, men inte för att varva ner utan för att skruva upp festen ännu mer. Eller jag vet inte om det var det som var min tanke, att det var det som skulle hända, men det var det som hände i alla fall. Men det jag gör nu är bara ligga och kolla på... Ja, just nu jättemycket så här Donald Trump-klipp.
Jaha, det får dig att varva ner.
När han står så här och gaggar. Nej, men om du får, alltså det funkar ju inte bra. Det hade varit mycket bättre att bara direkt så här försöka lägga sig och vila. Men jag vet inte, jag sitter och kollar på konstiga klipp och, som bara leder mig längre och längre ner i något kaninhål liksom.
Jag tänkte att du skulle säga så här: jag brukar meditera eller det är någon sån fördom som jag har om dig.
Jag önskar att det var det jag gjorde. Alltså, jag har väl liksom kunnat yoga en del i perioden, men jag har aldrig gjort det efter gig.
Jag måste prata om den här rosa elefanten i rummet förresten. Hur trött är du att prata om ditt hår och nya jobb?
Nej, jag är inte så trött på det.
Nej, men för att det är liksom det första alla som har sagt till mig när jag har sagt att du ska gästa podden. Det, just det, han är advokat nu och sen har han klippt av sig sina dreads.
Ja, men det är det folk tror och tänker. Alltså, jag är ju inte advokat än. Jag kan ansöka om att bli det.
Biträdande jurist är det nu, eller?
Ja, precis. Ja. Så, men det pratar jag gärna om. Jag pratar nog för mycket om mitt jobb. För att jag är så jävla... Så jag tänker så mycket på det. Och med angående håret så...
Ja, för jag ska säga, du hade ju dina dreads sen du tog studenten 95.
Mm.
Och sen klippte du av dem.
Det är nästan 2 år sedan nu.
Ja. Men var det en slump att jobb... Alltså att du klippte och skaffade ett jobb liksom?
Nej, jag skaffade ett jobb och sen klippte jag mig. Och jag är inte säker på att det nödvändigtvis var positivt för, liksom, för jobbet. Alltså... Det är så svårt att bedöma. Alltså, vissa domare och andra personer kanske har några förutfattade meningar. Men å andra sidan, på den positiva sidan, så om man sticker ut på något sätt så är det också positivt kanske i förhållande till klienter. Och jag hade ju flera uppdrag med klienter som både sa det och liksom det jag märkte, att så, ja, men de kunde få något annat slags förtroende eller relatera på något sätt på grund av att jag såg annorlunda ut än de andra i rummet liksom.
Just det.
Och nu kanske jag istället ser mer ut som, ja, men vem som helst i rättskedjan, så här, åklagaren eller domaren, och klienten tänker så här, men vad är det för skillnad, är du på deras sida eller på min sida? Så.
Mm. Men varför klippte du aldrig sen då?
Jag hade velat det väldigt länge, och så tror jag att jag inte riktigt hade vågat, för att det var så liksom förknippat med musikkarriären. Så att det,
identiteten som promo liksom.
Ja, precis. Så jag blev nog hjälpt av att så här, men nu har jag en annan bana här. Mm. Så jag väntade väldigt länge med det.
Typ år eller? Alltså pratar vi flera år att du har
funderat på det? Ja, flera år. Jag kommer ihåg, jag nämnde det väldigt tidigt. Jag kommer inte ihåg när. Men, och att Matte sa så här, nej, det får du inte, det kan du inte. Så här, det här är vårt varumärke typ. Eller något sånt. Han hade ju faktiskt klippt sig själv innan det. Så han levde inte som han lärde.
Du får behålla håret.
Ja, jag fick bära oket liksom.
Men okej, när du sen tog beslutet, sa du till någon? Eller hur? Alltså, klippte du av dig själv?
Nej, det var min tjej som klippte av.
Aha.
Vi pratade om det i bilen när vi var på väg ut till landet. För då var det kanske en månad kvar till vi skulle få vår dotter. Och så sa jag, men jag skulle vilja klippa mig för att det kommer bara bli så jobbigt nu. Jag ska hålla på och byta blöjor och sånt. Jag hade bara lite så här ångest för det inför det. Men sen direkt när vi klippte så, ja, men det känns bra. Och sen gjorde vi en ritual och åkte till havet. Och jag så här simmade ut och sänkte ner i havet.
Är det så? sant. Fan vad fett. Jag är i alla fall väldigt glad att du är här. Som sagt, att du klämde in Don't Whine About It på ditt väldigt korta besök här i Stockholm. Och vi pratade om det förut, men du har hjälpt mig så många gånger de senaste 10 åren med alla möjliga projekt som jag har, för jag aldrig kunnat bestämma för vad jag vill göra med mitt liv. Så du har hjälpt mig med C-uppsats och när jag var på Amnesty-grejer där och allt möjligt. Men jag har tänkt på det med dig då. Det jag reflekterat över nu när vi har haft kontakt igen på grund av det här är att du har alltid nämnt att du har väldigt dåligt minne till mig då.
Ja, och det är sant.
Det kan ju inte ha med alkoholen att göra, för som jag förstår så var du aldrig en stor konsument av varken det eller gräs eller någon annan tung drog. Eller?
Nej, det har ingenting, jag har inget att skylla på. Ibland, jag vet inte fan.
För det var den fördomen jag hade mot dig innan, att han säkert rökt mycket gräs, så han kommer inte ihåg saker, det är därför.
Nej, jag har aldrig rökt mycket. Nej, jag vet inte vad det är, om jag försökte trycka in för mycket information eller för mycket låttext, så
det
allt
overload.
Annat försvann.
Det är så konstigt med minnet också, vad man kommer ihåg och inte kommer ihåg. Men för att göra en snygg genväg då in till din alkoholkonsumtion, tänkte jag med den här frågan. Du vet, jag har tänkt till här lite. Till och med. Att när du drack, så har jag förstått det som... Nu var det väldigt länge sedan som du slutade, som sagt. Men för dig var det inte att du kände att det var för mycket, utan det var vad som hände när du drack som var anledningen till varför du slutade.
Ja, precis. Det blev för mycket... Inte för mycket i mängd alkohol, utan för mycket problem av den lilla mängden.
Det var ju någon händelse specifikt i Tyskland. Och det var typ efter det som du fick nog.
Ja, det var
då
jag bestämde mig. Jag bestämde mig i cellen i Tyskland. Vi var på en väldigt udda resa som är så här, en av de fetare resorna jag har varit på. Vi hade hyrt en husbil. Jag tror vi hade fuskat lite när vi hyrde den. Det var någon från vårt dåvarande skivbolag som ringde och sa, men jag vill hyra den här husbilen, vi ska upp och fiska, jag och en kompis i Norrland. Egentligen skulle vi åka 5 veckor ner i Europa och så här, sälja vinylskivor, men han trodde att vi kommer inte få hyra den där om vi säger det. Så av de här 5 veckorna så vet jag inte om det var 2 veckor eller om det var i alla fall en hel vecka som bara gick åt Tyskland liksom. Och dessutom Tjeckien var en del av det. För att där köpte vi nämligen absint. Som absint. Följde med i bilen då.
Ja, livsfarligt alkohol.
Ja, det märktes sen. Eller, för det var det. Då skulle vi säga, men vi skulle fira lite. Att nu är vi klara med Tyskland. Och Matte var magsjuk den dagen eller natten, så han följde inte med ut. För om han hade gjort det hade det säkert, då hade det säkert inte eskalerat på det här sättet. Han är han kan ha en lugnande effekt som jag inte hade på den tiden då. Och jag kom på en idé, så men vi ska gå in i de här butikerna med skitfeta bosskostymer och sälja våra vinyl i mitt då absintrus. Och så stod vi på motsvarigheten till Drottninggatan eller något sånt. Den hette till och med Königinstrasse eller något sånt. Och med en varsin gatsten i handen.
Ja, oh, nice.
Ja, och hade ändå någon slags självbevarelsedrift kvar. För jag bara, fan, det går ju folk här ändå. Så här, vi kan inte göra det nu. Så jag sa så här, nej, jag skiter i det här. Och slängde bort min sten. Men hade liksom inte den närvaron att säga till de andra. Nej, men vi skiter i det här. Utan lite så här, gör vad ni vill typ. Och så gjorde de det då, fast på någon gata lite runt hörnet typ. Och det var inte bra.
Gjorde de kasta de här stenarna?
Ja, precis. På skyltfönstret.
Och det gick sönder antar jag.
Ja, det gjorde det. Jag har en tydlig bild av, fan det är så bizarrt. för jag stod ganska långt ifrån då, och så stod en av mina vänner och skulle hala ur kostymer ur ett skyltfönster. Jag tror, han stod och drog av kostymer från någon skyltdocka. Så ser jävla sjukt ut. Och jag såg också hur det var folk runt omkring. Jag bara, fan, det här kommer gå riktigt åt helvete. Och mycket riktigt så gjorde vi det. Jag tog mig till husbilen och så här satt och väntade och hoppas de kommer snart, hoppas de kommer. Men då kom istället tyska polisen och bankade på husbilen. De tog in oss, de tog in husbilen. De vände totalt upp och ner på den. När vi sen fick hämta ut den så var det så här, det var helt trashen. Och då i den cellen så tog jag det beslutet.
Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men det som egentligen fick mig kanske mest känna att det var jobbigt. Just det var ju för att vi skulle precis släppa Struggle Continues lite senare på den hösten. Det var ju därför vi åkte på den här liksom PR-turnén eller sälja singel-turnén. Att jag skulle förstöra för vårt gemensamma projekt. Att jag var ganska säker på att säga, men jag kommer inte vara där när det händer liksom.
Ah, okay.
Det kanske var lite, jag hade kanske inte möjlighet egentligen att riktigt veta rationellt vad som skulle hända, men det var så det kändes då i alla fall, att det här som jag har gjort nu, det förstör för alla oss.
Då var det tur att Matte var magsjuk på ett sätt, för att annars, vem vet hur det hade kunnat sluta annars. Om du hade fortsatt så kanske det blir något ännu värre som hände, som förstår vad jag menar.
Ja. Precis, det är ofta är det jävligt jobbigt när det händer, men sen i efterhand så tänker man, ja, men det var bra att det där hände. Mm. Det fick mig att till slut...
Det blev en wake-up call. Men, och då när du bestämde dig för det, berättade du det för folk runt omkring dig och så? Gick du ut med ett statement, bara, nu slutar jag med den här skiten? Eller hur gjorde du det?
Ja, men jag berättade ju det för dem i bandet och de runt mig. Så.
Vad sa bandet?
Ja, men jag kommer inte ihåg exakt så här vad alla sa, men ändå någon reaktion så här från folk runt mig var att ja, men det är lite överilat kanske. Alltså, så farligt har det väl inte varit. Och det är så svårt att jämföra. Så där. För mig kändes det verkligen så här, ja, det här är inte den människan jag vill vara. Och någon annan kanske hade, det där var inte så farligt. Jag vet inte. Ändå lite svårt att tänka med det. Alltså det kan inte bli så mycket värre och att man ändå klarar sig. Liksom. Mm. Det kan ju gå riktigt åt helvete såklart. Mm. Det kan det.
Och det där kan jag tycka kan vara lite farligt också, hur folk reagerar ibland. För hade du varit i den positionen där du inte var lika säker på ditt val och folk säger, men det var väl inte så farligt, eller det var väl inte så farligt, då kan ju det leda till att man tänker, nej, det kanske inte var så farligt.
Mm.
Och sen så fortsätter man och sen så blir det värre och värre och värre och sen så hamnar man i mer skit liksom, på något sätt.
Ja, men det hade kunnat hänt. Ja, men jag kände aldrig att, trots sådana kommentarer, att så här, ja, men det är nog sant. Utan jag kände mer, ja, men om det där inte var så farligt, eller om folk gör sådana saker, då borde verkligen fler göra det här valet att sluta i så fall.
För den här händelsen var bara en i mängden av skeva saker som hände när du drack, liksom, eller?
Ja, precis. Ja, men jag har vissa liksom, eller hade åtminstone vissa så här egenskaper som förstärktes mycket med alkohol, att mycket kopplat till att ha hållit på med graffiti och sånt som kommer med graffitin. Alltså, med alkoholen så tänkte jag att det här är hur lugnt som helst, eller typ inga konsekvenstänk alls. Jag var ju 26, så kanske att konsekvenstänket inte var på toppen då.
Mm.
Ja, det blev inte bättre med alkohol. Mm. Jag hade också en tydlig tanke om att allt som går att uppleva med droger, det kan vi egentligen uppleva utan. Sen vet inte jag längre om jag tror så starkt på det, men då var det någon så här viktig del av det, att säga, men jag går inte miste om något. Men nu tror jag kanske att så här, men det är nog svårt att kanske uppleva exakt samma saker, men man kan ju få en hel, alltså man kan ju få rus eller en känsla av liksom att bli helt upprymd.
Mm, av alltså bara av livet egentligen.
Mm.
Men kommer du ihåg hur det var när du drack då? Alltså drack du för att du ville åt någon viss effekt? Eller var det typ som om ni skulle spela och du drack för att pumpa upp dig själv? Alltså var det, hur använde du?
Nej, jag drack alltid efter. Jag drack aldrig innan för att jag märkte att jag blev liksom mindre artikulerad när jag hade druckit. Så jag ville aldrig göra det innan. Så jag gjorde det ofta efter, och då var jag redan kanske så jävla upphypad, och så blev det bara extra, och så ganska snabbt så liksom urartade någonting. Och det var inte för att jag ville att det skulle urarta, utan det var nog för att jag var så jävla peppad och men jag dricker lite. Ja.
Det hör väl bara till också på något sätt. Alltså att man kanske inte ens tänker på det i det här läget. Att efter en konsert att det är väl det artister gör. Eller? Jag vet inte.
Jo,
om det blir något aktivt val, menar jag, på det här sättet. Eller om man bara gör det för att
man
dras med.
För mig var det nog aktivt val. För att eftersom att jag aktivt valde bort det innan, så var det inte alltid som jag heller var sugen efter. Så det var ganska många gig som jag ändå var nykter.
Det är ju då många dricker också. Alla dricker ju inte bara för att de vill bli peppade, utan många dricker ju när de känner allt är så nice, nu vill jag ha alkohol också. Mm.
Då kommer det bli ännu najsare.
Precis, man måste ju fira att allt är så jävla bra. Ja, liksom, på något sätt.
Och det är en bra tanke, men jag tror att det är bra att fira på helt andra sätt. Mycket av mina endorfinkickar som har kommit sen, de har ju kommit med löpning. Alltså jag kände det verkligen i morse. För då tänkte jag på att vi hade en skitbra spelning igår. Att det var så här länge sedan jag sprang i Stockholm, och jag skulle springa med min kompis som jag inte har sprungit eller träffat på länge. Och så var det så här fint där jag sprang. Och sen bara så här känslan av att kroppen, att vara ett med sig själv.
Och runners high är ju en grej.
Mm. Ja, det är det.
Ja. Det kände jag sprang min första mil för bara några månader sedan och kände det på riktigt för första gången. Det var ju asnice. Jag har också fastnat för mycket, typ, jag vet inte om du känner till kundalini-yoga.
Man andas på något speciellt.
Ja, precis. Det är ju typ den kanske konstigaste formen av yoga. Den kallas ju också drogyoga.
Okay.
Just för att
det är lite sekt.
Det är lite
viv.
Man får lite sexliv. Jag var i Kalifornien och bodde på Airbnb hos ett värdepar som var kundalini-yoga-instruktörer och blev helt hooked på det då.
Okay.
För att det går ut på är att man alltså i flera minuter gör en väldigt dynamisk rörelse, så det blir ganska hård träning nästan. Mm. Och det är olika konstiga rörelser man gör. Och sen så är då målet att man ska göra den här i typ 5 minuter, ibland skitlänge. Nybörjare brukar köra 1 minut kanske.
Mm.
Det kan vara vad som helst. Och sen efteråt då, när man har gjort det här i de minuterna, och så får man bara sitta med det. Och det är verkligen som att man känner det som att man är hög, för att det, liksom hela kroppen vibrerar nästan. Man är så här, du vet. Och det är någonting jag aldrig upplevt innan från liksom, naturligt, eller vad man ska säga. Och det är så häftigt att man kan få kroppen att känna de här högkänslorna ändå.
Mm.
Så det går ju faktiskt.
Mm.
Sen så kanske det är också, så blir man beroende av något nytt istället. I och för sig, det kanske inte heller är bra alla gånger.
Nej, kanske inte, men om det är någonting som är positivt för en, Mm. Fast det är klart, allt kan ju liksom...
Allt kan ju spåra, för att jag menar, har du en beroendesjukdom till exempel inom alkoholism och narkomani, så blir det ju, så är det ju väldigt vanligt att man byter ut droger och alkohol mot att träna skithårt. Mm. Och man blir så sjukt på det, att man liksom blir besatt av det istället. Och det är ju inte heller bra i längden egentligen.
Nej, och jag vet inte om det har varit så för mig. Jag har ju haft perioder där jag har tränat hårt inför så här maraton, men det har inte varit... Det har inte varit något extremt, men det är klart, det, jag har märkt hur det har slitit på kroppen. Men jag är ändå glad över det, för att det har gett mig mycket bra känslor.
Men du kan ändå känna in i din kropp och märka att så här, nu måste jag ta en paus. Kanske det kanske är där gränsen får gå då, om den ändå är sunt på något sätt.
Ja, eller jag blev tvungen att bara dra ner lite, för att det gjorde typ för ont i benen efter ett tag när jag sprang för mycket.
Mm.
Men... Och då kändes det svårt och lite deprimerande. Men sen så tycker jag nu ändå jag har hittat en lite bättre nivå som passar mig nu i alla fall.
Mm. Det blir inte att man fyller det här. För det pratar man så mycket om inom tolvstegsvärlden. Det här svarta hålet som man har i bröstet som man försöker fylla med någonting. Är det inte alkohol eller droger, så kan det vara shopping, träning. Alltså någonting som man hela tiden försöker fylla någonting med, den här tomheten i bröstet.
Mm.
Som kan bli
kärlek, försöker
man. Ja, precis, hitta dem. För att många som har haft problem med alkohol har ju svårt med balans. Man vill ha de här dopaminkickarna, och det ska vara så himla, man ska vara här uppe hela tiden.
Mm.
Och så fort du inte är där, då måste du upp dit igen. Alltså det är liksom som att man klarar inte av att vara i mitten och bara ha det lite monotont i livet, utan man måste hela tiden ha de där topparna i en high typ liksom.
Mm.
Jag vet att du var med i en intervju 2015. Då kunde inte du svara ja eller nej på frågan om du var alkis.
Nej, det kan jag inte.
Hur ställer du det till dig idag, just att kalla dig själv alkoholist?
Nej, men jag har nog inte funderat så mycket på det sen dess.
Nej, det var... drar jag upp det här igen.
Nej, men så det är egentligen... Jag har lite samma inställning, att det är svårt att veta. Men att... Ja, det, jag kunde inte hantera det i alla fall då. Jag har ingen aning om jag skulle kunna göra det nu, men däremot vet jag att jag har ju ändå, och det kanske vi har ganska många av oss, men så här lite tydligare drag av någon slags beroende problematik, att så här, ja men bekräftelse eller ja, jaga liksom. Jaga efter något.
Jaga dopaminkickarna.
Ja, men det vet jag inte om jag gör så mycket. Gör så mycket nu, men jag har gjort det. Alltså, jag tänker på när vi målade graffiti på något så här farligt ställe, så var det jävligt mycket adrenalin. Jag vet inte, då tänkte jag aldrig att det var det jag egentligen jagade, utan jag tänkte så här, men det är ju själva målningen som är grejen, eller vår gemenskap som vi har före och efter. Men det är ju möjligt att den där starka grejen egentligen kanske också drog på något sätt.
Mm, att du egentligen var en adrenalinjunkie.
Mm.
Det var någon som sa det på ett möte så himla bra någon gång. För att jag har ju också gått runt och funderat fram och tillbaka. Så är jag det, är jag inte det? Eller så här.
Mm.
Och nu har jag kommit fram till att egentligen spelar inte det någon roll. För att jag mår så jävla bra av att inte dricka. Så varför ska jag gå runt och tänka på om jag är alkis eller inte? Liksom.
Mm. Ja, ja. Men jag tänker nog så också.
Ja. Samtidigt så var det någon som sa så himla bra på ett möte som verkligen fastnade i mig, och det var att hon sa, det spelar ingen roll om du drack bara en gång i månaden, du kan fortfarande vara alkis, för det beror på att du har en mental besatthet, att du tänker hela tiden på nästa gång jag ska få dricka. Och så kunde det vara för mig, att även fast jag kanske inte drack varje dag, så hade jag alltid tanken i att så här, oh, då på fredag kommer jag få dricka och då kommer det bli bra. Och sen så liksom, om jag hade en vit månad, så liksom räknade jag ner dagarna tills att jag skulle få dricka igen. Att det var liksom det som satt. Och det här som händer i mig, som man pratar om den fysiska allergin, att liksom när jag drack ett glas så blev det alltid 10 och det spårade.
Mm.
Och det är det som har gjort då att jag insett, okej, det här är faktiskt ett problem. Men sen om man är alkis eller inte, hur man definierar det kanske inte behöver betyda så mycket egentligen.
Nej, jag kan relatera till den senare delen där, både att en ledde alltid till fler. Det gick inte att bara begränsa det på det sättet. Och att det ofta blev, liksom hände grejer som jag ångrade.
Mm.
Däremot så hade jag inte, jag känner inte igen riktigt den här besattheten att tänka att nästa gång jag får dricka. Nej, det tänkte jag inte så mycket på.
Mm.
Jag var besatt av att gigga typ.
Det var din drog.
Ja, ja men det var det nog.
Bara för att jag hobbypsykologade till att bli alkoholist sen, och det är inte meningen.
Nej, men alltså det har ändå varit uppenbart för mig att det har varit ett problem.
Men du, som jag förstår det så har det aldrig varit svårt för dig sen du sen den här dagen du tog det här beslutet. Du har aldrig känt att det var svårt att inte stå emot, eller?
Nej.
Nej.
Nej, det har inte varit svårt. Däremot så tror jag ändå att jag kanske kan ha hittat andra destruktiva liksom mönster istället. Så det är inte så att jag bara blev frisk och perfekt direkt och av mig själv. Utan jag tror att det kan ha funnits andra plattformar på något sätt.
Mm.
Men att kanske alkoholen hade inte något starkt grepp om mig. Men att den, när jag väl släppte in den så
då jävlar
gjorde den hus i helvete.
Ja. Men så hur var, kommer du ihåg hur tiden var efter att du precis hade slutat dricka? Var det liksom, blev det en omställning på något sätt? Det är ju fan 20, vad blir det? 22 år sedan.
Ja. Alltså jag kommer ihåg stökiga gig liksom, där jag antingen var kvar nykter eller gick hem. Jag har ju också varit lite så här enstöring även liksom i bandet, så att det var inte kanske så extremt att jag
för de andra avlägsnade drack och dricker eller?
Ja.
Mm.
Och har väl inte, jag har inte tänkt på att de har inte haft några problem med det liksom. Eller det kan inte jag veta kanske, men jag har inte märkt det i alla fall.
Nej, för att jag hade nämligen med Nicke Borg från Backyard Babies för några avsnitt sen. Och i det bandet så blev det ju kaos när han blev nykter.
Mm.
Sen hade ju han en väldigt stark missbruksproblematik och var ju alltid hög eller full i princip. Liksom. Men de andra i bandet, så att det var ju väldigt bra att han slutade såklart och blev nykter. Men han möttes ju av så mycket motstånd att de andra i bandet hade ju till och med krismöten för den här nya, jobbiga, nyktra personen.
Mm.
Liksom. Och det blev ju helt, alltså de gick ju nästan, de gick ju skilda vägar sen för att det blev så, alltså det funkade liksom inte längre.
Nej.
För att han blev nykter, i princip.
Ja, men jag kan förstå den grejen, för att det, jag vet inte om jag märkte det just med bandet, men jag tycker ändå att man kan känna det, och det kan jag känna både så här i förhållande till vad jag äter, men också att jag inte dricker. Att,
för att du är vegan menar du?
Ja,
ja.
Att omgivningen kan liksom tolka det som att jag kritiserar någon annan i mina val.
Mm.
Och det är inte egentligen det som är mitt fokus, utan mitt fokus är ju bara hur jag ska må. Att jag har kommit fram till att det här är bra för mig. Eller med veganismen kanske det är någonting som jag tror kanske är bra egentligen för samhället. Men jag är inte säker på att alla måste liksom avstå från alkohol. Vissa verkar kunna hantera
det.
Så det
konstigt
finns,
nog, ja, kan vissa göra det.
Jag tänker att människor kan känna sig kritiserade utan att ens, ja, att jag ens har sagt det, utan så här, mer av ja, men du tror att du är,
att du är bättre.
Bättre för att du gör så här.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir du ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men däremot så verkar du tänka mycket på alkohol och droger, alltså som effekt i samhället. Alltså sånt. Liksom, för hur är din syn på hela den biten idag nu när du själv inte har druckit på så många år och när man ser på saker och ting utifrån på ett annat sätt?
Ja, och det är också en sån grej som jag kanske också tänkt ännu mer på när vi har turnerat mycket och spelat mycket. Ibland har jag känt så här, fan, jag tror inte att det här är bra för människor. Det här livet att dricka så här mycket. Men vi är typ krögarnas, alltså dragplåster på något sätt. Det är så här, vi som drar folk till deras etablissemang för att sälja alkohol. För ibland, det kanske när jag har varit som mest cynisk så här, och känt att musiken är bara så här någon jävla andrahands grej. Folk är där för att dricka och bli fulla och så ska vi stå och underhålla lite.
Det är så intressant att du säger det, för det är så, jag har tänkt så jäkla mycket på den grejen. För när jag gick på konserten och jag drack så var det ju verkligen bara en ursäkt till att få dricka massor. Mm. Jag missade ju konserter och artister jag älskade för att jag istället stod i kön till att köpa öl eller i kön till toan, för man blir så kissnödig av att dricka öl liksom. Mm. Medan alltså nu, typ när jag stod och kollade på det igår, jag var på konserter sen jag blev nykter. Det är så jävla fett och stå och kolla på en konsert man gillar nykter.
Mm.
Mycket mer fett än vad det var när jag drack. För nu kan jag verkligen lyssna på låtarna, höra allting jag känner. Alltså på tal om att känna mer utan att dricka. Att det är ju en high bara det i sig, att få lyssna på bra musik live. Liksom.
Mm. Ja, men jag tror man kan gå in i musiken både på scen och när man står i publiken på ett annat sätt.
Mm.
När man inte är påverkad av något annat. Sen kan det säkert finnas de som säger så här, men jag kunde förstärka det med det här och det här. Men jag tänker att ja, det kanske går det också. Men man kan verkligen gå in i någonting. Det är inte alltid man kan heller. Alltså man kan ju bli disträ och så.
Såklart. Ändå.
Men musik är ju bra på det sättet. Man liksom omsluts av det och bara så här.
Exakt. Man kan vara så närvarande.
Mm.
Och bara så här, allt annat i hjärnan kan få stängas av då man är bara där.
Mm.
Det är asfett. Men det är ju samtidigt, jag förstår vad du menar, för att det är ju så många tänker när de ska på konsert, så går de ut och dricker bärs samtidigt.
Mm.
Alltså jag kan tänka mig att alkoholförsäljningen där igår, där ni spelade, var skyrocket high liksom.
Ja, ja, jag vet inte exakt, men jag vet att fan, det var ju så jävla sjukt. Vi bodde på ett hotell på Öland, tror vi var i Borgholm. Vi hade någon spelning på kvällen och så var det ett coverband som spelade på dagen, typ när vi checkade in, så vi kollade på det lite grann så här. Och vi brukar skämta om det så här, hur de någonstans i en brygga, alltså mitt i en låt, så bara skrek Jägermeister eller så här, och sen liksom gick låten vidare, och i deras mellansnack så var det så här, glöm inte att gå till de trevliga tjejerna i baren och köp någon god öl och så här, märke, de sa säkert märken också, och det var så här tydligt att så här, de har blivit tillsagda att säga det här. Och det kändes ju riktigt deppigt. Och sen i så här mina deppigaste stunder bara, fan, jag är den där personen.
Inte lika tydligt bara.
Nej, precis. Jag säger inte rakt ut, men vi är här för att de ska sälja den där produkten.
Ja, men det är så sjukt att det är verkligen så att det är så okej att dricka gift.
Mm. Jag tänkte på, jo, alla de negativa effekterna av alkohol som vi liksom alla känner till, de är vi så vana vid. Så vi bara accepterar dem. Så här.
Du tänker på psykisk ohälsa och
ja, men allting från liksom att ja, men någon blir misshandlad på krogen och så här. Det ska köras till dels till polisen, det ska köras till sjukhus och så här. Ja, men det är bara en del av.
Jag menar, fyllecell är en grej också. Mm. Vi har fyllecell, folk som tar hand om. Alltså, ja.
Ja, precis. Så på något sätt så det är bara accepterat och det är inlämmat i vår kultur. Det är en industri på säkert flera plan. Alltså, både att sälja själva alkoholen men också att ta hand om de dåliga effekterna av det.
Kan man
också tjäna pengar på.
Det var någon som sa senast idag till mig att han hade varit ute nykter igår och han bor i USA som man bara här hälsar på. Och sen så bara, shit vad mycket ordningsvakter och poliser där ute i Sverige. Så här, är det så hög kriminalitet liksom? Och då så pratar man om ordningsvakt, men det insåg han, det är ju för att hålla schack på alla de här fulla människorna. Alltså det är därför det är så många ordningsvakter ute. För att folk blir så jävla packade, så man måste liksom hålla koll på folk.
Mm, det är så här, dagispersonal för vuxna.
Det är helt sjukt
egentligen. Kvällis.
Det är faktiskt sjukt om man börjar tänka på det så.
Men det är inte bara att det läggs resurser, utan det är att någon får ju de resurserna också. Någon tjänar ju på det. Och då finns det ju någon som har starka incitament att det inte ska förändras. Vi har en kultur eller ett samhälle där vi, känns det som i alla fall, aldrig tar tag i problemen, utan vi bara försöker döva dem eller behandla dem på något sätt så här. Men vi försöker inte förstå så här, men varför dricker människor eller tar droger, eller varför säljer människor droger? Eller varför döda människor och andra människor för att kunna sälja mer droger på ett område? Alltså nej, vi fokuserar på att straffa både de som använder vissa droger, men också de som jobbar med drogdistributionen då. Och i fallet med alkohol, så istället för att här, om folk mår dåligt, varför mår de dåligt, vad kan vi göra åt det? Så istället så här, nej, men vi bedövar det med alkohol, eller vi tror kanske att vi bedövar det. Egentligen så skjuter vi det lite framåt, men det växer ju och det blir mer psykisk ohälsa, det blir större problem. Så ja, varför gör vi det? Ja, vi kanske inte klarar av att vara tillräckligt långsiktiga. Vi tror att vi ska ha effekter nu direkt. Jag vet inte om det är någonting i oss eller om det är någonting i vårt samhälle som gör att vi bara vill ha de snabba, jag vet inte ens kalla det lösningarna, men det som skulle kunna presenteras som en lösning.
Det vi tror är lösningar.
Ja. Istället för att säga så, okej, jag tror att det är ojämlikhet som liksom roten till våldet och drogdistributionen till exempel. Det är ju bara, det finns ett behov som kanske så här beror på, vad beror det på? Psykisk ohälsa. Människor vill ha droger. Någon kommer se till att det ska finnas. Och det finns hårda straff för att se till att det finns, men det avskräcker inte. För att alternativet är att, tror i alla fall unga människor, att leva ett tråkigt liv så här, utan pengar. Jag kommer inte få något jobb ändå. Och när det gäller droger och alkohol, så är det kanske på ett personligt plan att säga, jag vill inte ta tag i vad jag egentligen är rädd för eller vad jag egentligen oroar mig över.
Jag har tänkt mycket på vad som skulle hända om politikerna gick in en dag och bara såhär, nu blir det olagligt med alkohol. Alltså för att i och med att vi lever i den kulturen nu, alltså det skulle bli ramaskri. Det skulle bli mayhem, liksom protester och liksom, det hade ju blivit helt otroligt. Sen samtidigt så är det ju så bland ungdomar idag, har jag hört i alla fall i Stockholm, att de dricker inte lika mycket nu för tiden. Att det är typ som en trend att alkoholkonsumtionen bland unga går ner nu. Sen att, så har jag också i och för sig hört å andra sidan att de använder tyngre droger istället, att det liksom byts ut på något sätt. Vad nu det beror på, det vet jag inte. Men
ja, men ungdomarna mår ju inte bättre, tyvärr. Så det är inte därför de har slutat dricka. De kanske bara inte attraheras av fyllan. Den är ju inte så vacker alltid.
Nej. Så har det inte sett ut i mitt liv i alla fall. För hur tänker du nu själv då? Nu när du har blivit pappa. Hur gammal är din dotter?
Två år i oktober.
Jag tänker på då nu när du blir pappa, du ska uppfostra en dotter i det här samhället där vi har den här. Hur tänker du kring de här bitarna? För en dag kommer hon bli tonåring och kanske vilja börja dricka eller knarka. Alltså du vet liksom. Har du tänkt någonting på det?
Ja, jag tror att man tänker på det nästan hela tiden. Så här, på olika sätt. Så här, vad riskerar hon att drabbas av utifrån eller av sina egna handlingar och så. Eller går ju att skjuta lite framför sig så här, bara, ja, men det är långt kvar. Men det kommer gå snabbt. Och så är det där. Och, det är så jävla svårt. Och
hur kommer du vara som pappa liksom när hon kommer? Pappa, kan du köpa en flaska från systemet till mig? Alla andra ska ju dricka. Jag kommer ju dricka ändå. Då säger du, nej, min dotter kommer inte bli så.
Nej, det säger jag absolut inte. Jag drack ju själv när jag var liten. Så jag vet att ja, det är utbrett liksom. Ja, jag tänker att jag inte skulle göra det. Jag tror att jag skulle försöka snacka med henne om så här, varför jag inte vill göra det och så här, vilka risker som finns med det. Och sen hela tiden ändå gör det tydligt för henne att så här, du kan prata med mig om allt. Så här, jag kommer kanske inte hålla med dig och säga att ja, men om du ändå kommer dricka då kan vi lika bra köpa. Alltså, det kommer jag inte göra, men så här, jag vill ändå att du ska ringa mig om du är i problem. Så att du inte känner så att ja, fan, vilken skam jag känner nu inför det här. Jag ringer inte farsan. Jag sätter mig i den här bilen istället som kanske känns lite osäker eller shady. För det är ju omöjligt att så här, skydda den personen mot världen eller mot samhället. Eller hon kommer ju liksom hamna i det.
Mm.
Och det enda som jag tror är att man kan försöka så här, ge någon känsla av trygghet i att ja, men det här finns här. Jag ser det, men jag kanske inte måste ha det ändå. Men hur man gör det, jag vet inte.
Du kommer nog föregå med ett gott exempel i alla fall, tror jag.
Ja, men i vissa delar, men alltså, absolut inte i alla. Alltså, jag har gjort skitmycket dåliga och dumma grejer. Och jag har spelat in det i låtar som hon kommer kunna höra också.
Ja, hur känns det?
Ja, det känns ju jobbigt för att hon kommer behöva en viss grad av mognad för att jag ska kunna säga, ja, jag sa det där. Nu ser jag på det här sättet. Och så här, hon kommer ju verkligen kunna vända på liksom argumentationer och bara så här, ja, fast du har faktiskt sagt så här.
Exakt.
Och så här.
Jag kan till och med spela upp låten där du sa det.
Ja, men jag kommer inte ihåg.
Pratar du och din sambo mycket om det här med uppfostran, alltså just med det samhället som hon kommer växa upp i, med alltså det, allt vad det innebär?
Mm. Både vad som kommer hända sen, men också liksom i nuet. För att även liksom, alltså hon kanske inte förstår 100%, men hon hör ju allt och hon bara plockar upp. Så att det är så här, vi måste tänka på det redan nu, vad vi säger, hur vi är och
Är hon också nykter?
Nej.
Hur träffades ni då?
Vi träffades på Tinder, så att jag vet inte alls.
It works alltså. Dating-appen.
det gjorde det då i alla fall. Men ja, man får ju gå igenom besvikelser också.
Ja, det är klart.
Jag är inte sugen på att så här, om, låt säga att det var andra omständigheter, så jag skulle inte vilja göra det igen riktigt. Men hon har sagt det, att det var en viktig del i så här, varför hon och jag klickade, var för att jag var nykter.
Mm-hmm.
Det var liksom en viktig, eller det var så här, en av hennes punkter, även om hon liksom inte, för jag tror inte hon har samma problem själv, så hon kanske inte måste välja nykterhet, men ja, hon har ändå haft det i sitt liv, liksom problem med alkohol hos andra då, så det var viktigt för henne.
Men du gillar familjelivet?
Ja.
Ja, du har ju längtat efter att bli pappa, har jag förstått det som.
Ja, ja. Det har jag verkligen gjort.
Mm. Grattis.
Tack, tack. Jag tänkte på det förra helgen, då var de med också när vi spelade i Göteborg. Så att giglivet och hotelllivet kan bli så jävla sorgligt på något sätt. Alltså man blir så här, det blir så här tomt. Men när man har med familjen, då är det bara så här, åh, fan fett att vara på hotell och så här, gå och käka något gott och så här, gigget blir lite sekundärt.
Åh, typ. Fint. Ja, family first. Eller hur?
Mm.
Vad är nästa dröm för dig då i livet?
Ja, men jag hoppas att familjen ska bli större och jag hoppas att jag ska bli advokat. Det, ja, men det är de två grejerna jag drömmer om, och typ kanske komma ännu närmare havet. Vi är nära havet i Malmö, men närmare havet på östra sidan av Skåne.
Mm. Närmare dreadsen också.
Jag undrar vad de är nu.
Ja, men det låter som väldigt fina drömmar. Vad händer med Loop Troop då? Finns det inget sluten för er?
Nej, inte som...
Inte i sikte?
Inte liksom som vi själva skapar i alla fall.
Bra.
Ja.
Nej, men för att jag stod på konsert igår med min kompis som jag nämnde förut. Och han blev lite nästan... Eller vi blev alla, vi fick ju nästan lite så här, när vi såg er tillsammans, det var så jävla fett. Och sen skulle ni gå och se, och man blev nästan lite sentimental och lite ledsen på något sätt, för det var så fint.
Mm.
Och man var så här, tänk om det här är sista gången vi ser dem live.
Ja, alltså det kommer absolut inte vara sista gången vi spelar live. Eller, det tror jag inte i alla fall. Men det blir inte lika ofta.
Nej.
Och så här, nästa gång kanske man missar det och så här, så att det kan ju gå lång tid innan just ni då ser oss i Stockholm eller var det nu än är.
Mm.
Det kan kännas lite nostalgiskt. Och, men jag tycker som sagt att det är jävligt skönt att gigga mycket mindre. För att då blir det så jävla kul nästan varje gång. Ibland är det så här, åh, shit, fan vad dåligt det blev. Men när det är som igår, liksom att allt känns bra, ja, då blir jag riktigt upplyft.
Shit, vad jag hade kunnat sitta i 30-100 år och prata med dig.
Jag har ett tåg till Gävle.
Ja, jag vet, när går vi 5, va?
Ja.
Sorry. Ja. Som sagt, jag är så jävla glad att du tog dig tid att komma hit. Och stort tack verkligen för att du inte ville whina med mig, eller vad man säger. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej.
Podplay, en del av
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.